Kan vi få våran vignett också, okay. Annars kommer jag aldrig in någon stämning.
Vill du ha den vanliga?
Jag skulle ha asiatiska.
Vill du ha det?
Ja. Ja. Ja, hej! Välkomna! Vi är det tröttaste gänget någonsin som spelar in.
Jag tror faktiskt det.
Vi är inte så många och vi är sega av arbete. Alla jobbar för mycket. Men ni är välkomna hit och vi ska göra ett extremt annorlunda koncept idag.
Annorlunda.
Ja. Och det har jag inte berättat för dig, Björn. Utan vi brukar ju låtsas att gästen inte är här.
Mm. Ska gästen låtsas att vi inte är? Här sitter jag helt själv.
Nu teg jag, du såg inte publiken.
Nej,
men så det är ingen idé vi låser. För dels är inte Jon här, som är färre än vanligt.
Ja.
Och så är det en gäst.
Ja.
Så vi med, du kan väl vara med och babbla från start.
Ja, absolut. Ja. Nu är jag med och babblar.
Ja. Mm. Ja. Bra. Och då kan du börja med att berätta vem du är, så går vi in på annat sen.
Hej, jag heter Henrik Levan och spelar gitarr och sjunger i ett band som heter Horndor.
Yes, det är därför du är här bland annat. Och det är också så roligt att det är nästan på dagen 5 år sedan vi spelade in ett avsnitt med dig senast. Mm. Fast då var du programledare.
Var jag det?
Ja, du var gästprogramledare gäst samtidigt.
Just det.
För då var det din lillebror Pontus Levan.
Precis.
Som ju också spelar med Horndor.
Det gör han ju.
Han var med i ett program, det kan ni gå tillbaka, det finns i feeden någonstans, ja, för 5 år sedan helt enkelt. För då åkte vi till Tokyo.
As you do.
Ja, det gör man ju om man vill spela in, om man vill få bra content i sin podd.
Jag minns det som väldigt roligt avsnitt. Jag minns det var den här historien när han satt och trodde att det som var bakom honom var en vägg, fast det var en ridå, en backdrop bara. Och han så här... Och så faller av sig.
Janne Långben.
Det är skitroligt.
Ja, nej, men vi var ju där för att han spelade med Star Market. Där. Eller det var väl inte därför vi var där egentligen, men han råkade göra det när vi var där. Så då gick vi och tittade på det och så satt vi backstage och gjorde en intervju med honom. Han fick prata om Justin Timberlake och annat.
Det minns jag.
Så. Men så du har ju varit med. Det är inte premiär för dig då, men det är en ny roll, nämligen som rockstar.
Jag vill inte liksom ta på mig all cred, men jag känner lite, det är eran podd, men jag känner som att idén föddes någonstans i när du och jag, för vi har ju spelat mycket ihop.
Ja.
För du var en sägning längre. Kommer du ihåg det här konstiga gigget? Och det var ju liksom ungefär som att säga
det där gigget.
Ja, exakt. Mm. Exakt så. Mm.
Jo, vi hade ju tjatat om det ett tag.
Ja. Du är väldigt nära den här podden. Men sen satt vi och var trötta på väg från Skansen någon klarinettdag där.
Mm.
Och så sa du att jag tror vi ska göra den här podden med Jon.
Ja.
Och då blev det så.
Ja. Och nu verkar vi ha ångrat oss, för nu är han inte här idag. Nej, så vi vet inte. Så vem som ska berätta historier om någon som skiter på sig på scenen vet jag inte, när nu inte Jon är här. Har du någon, Henrik?
Inget bajs, tyvärr. Jag Kräks. Önskar jag hade det. Nej, inte det. Ja, I mean AIDS.
Ja. Bra. Ja, Jon kommer bli stolt när han hör det här.
Jag synar ditt bajs och höjer med AIDS.
Fan vad bra. Ja, men lite mer då. Nu är det ju fusk, för vi känner ju dig ganska väl. Och så här. Men om man inte gör det, du spelar med Horndor.
Mm.
Så du är någon slags rockstar, får man väl säga.
En late bloomer.
Late bloomer, som bara har spelat. När börjar du spela, menar du?
Ja, just det. Jag började spela när jag var 47. Nej, men, men det tog ett tag innan... Nu ska man inte prata om genombrott. Men tills det liksom hände något.
Ja.
Det var väl det som det tog sina år. Men desto roligare. Man vet uppskattar det, tror jag.
Men du, genombrott och genombrott. Jag menar, du har ju skrivit låtar till Vibba 5, va?
Jag har gjort. Och jag spelar gitarr på en Jerry Williams-låt.
Ja, nej, men så att jag menar, du har ju på sätt och vis slagit igenom för länge sedan.
Ja, och det är sant. Det är för alla er som visste det.
Sen har du skrivit en annan reklamlåt som folk har hört.
Just det. Ja, det har jag också gjort.
Ja,
ja, det du menar, vi ses på lördag-låten.
Ja, till exempel.
Precis. Ja, det var ju konstigt. Mm. Den används ju fortfarande. Det är ju det märkligaste.
Ja, den är också upphovsrätt till Bet365, va? Måndag.
Ja, det hävdar de ju att de hade aldrig hört Vi ses på lördag.
Nej. Vi säger så.
Det har bitchats om.
Men det finns ju faktiskt ett av mina konstigaste gig.
Ja,
är ju naturligtvis ditt fel också. Är två av mina konstiga. Ett tror jag har pratat om här.
Mm. Jag tror jag vet ett i varje fall.
Ja.
Kan
Moneyman vara inblandad i det ena?
Nja, jag har en Moneyman-historia här. Men
för det här är en gång. Det här skulle jag kunna. Jag ber om ursäkt för alla er kalenderlyssnare som kan alla avsnitt utantill. Så tror jag att jag har sagt det här förut. Men nu när du är här. Mm. Det var ju en låt, jag kommer faktiskt inte ihåg vilken, men någon låt som nog du hade skrivit.
Aha.
Som var någon typ av reklam för något spelrelaterat.
Okay.
Den ville Moneyman att jag skulle spela på en konferens på något vis. Han jobbade med massor av folk där.
Just, ja.
Och när de skulle ha AV efteråt,
ja.
Då var den här låten just gjord och skulle vara med i en kampanj. Och då fick han den briljanta, inom citationstecken, briljanta, eller situationstecken heter det väl förresten, men ja, förlåt, att den låten var ju så bra och cool nu, så man kunde göra en corner-grej, att jag spelar barpiano på AVN, bara den låten, om och om igen, hela kvällen,
och men i olika idé.
Men i jätteolika stilar, så först kommer en som poplåt, sen kommer en som jazzballad, sen kommer det som, ja, och nu kan ju ni som lyssnar då räkna ut, hur många stilar kan ni komma på?
11.
Ja, ish, om ni tar i så kommer ni på det.
Men och då har det gått 17 minuter.
Ja, exakt. Vad gör man då? Ja. Alltså det är jag ska inte säga att det är det konstigaste, men det är ett av de konstigaste och sämsta giggen. För idén var ju också, för de som var där, rolig i 11 minuter kanske.
Ja,
alltså när man har fått höra den fjärde versionen. Ja, det är den där igen. Så. Ja. Sen var ju det.
Och som ni kanske märker så är det samma låt
ja.
I en annan tappning. Och här kommer den igen, i en bossa nova.
Och om ni då tänker hur den här är, så är det också då på en konferensanläggning någonstans i Upplandsbro eller någonting ute i skogen. Det är ljust. Klockan är 16:30.
Mm.
Folk är nyktra fortfarande. Och ska sitta där och prata med varandra. De har
lysrörstämning.
Ja, de har haft en jobbig lång dag med massor av aktiviteter. Man kanske vill typ...
And you're not helping.
No, not at all. Så att det var ju också, jag tror att det blev till slut att jag spelade kanske i 45 minuter innan vi alla insåg att det här skämtet...
På pappret kul, inte längre kul.
Nej.
Vad tråkigt att prata om jobb.
Ja, jag var på en svensexa en gång där vi skulle vara raggare en hel dag. Och då, det var skitkul, själva idén, upplägget var bra, var att vi hade liksom svurit på att vi fick bara spela Bird is the Word hela dagen. Så den lyssnade vi på liksom. Den är inte usel, men den är störig alltså. Den är jättestörig och det blir väldigt lång dag. Och så är det så här, men kanske lite musik. Och så bara, nej förresten.
Aldrig mer musik.
Nej, det är ju fan vad konstigt. Men det kanske du pratar om. Du har ju spelat krycka. Har du pratat om det på podden?
Det måste jag ha gjort någon gång. Men det är också ditt fel. Det är faktiskt många av de grejer jag berättar. Men jag tänkte på en helt annan. Du kan få berätta om kryckan sen.
Nej, det var inte mer än så.
Precis. Ja, men då kan vi ta det först då. Det var ju... Vad kan det vara? Varför gjorde jag det?
Det är en dum idé. Det var en reklamfilm. Men någon hantverkare som förklarar en komplicerad sak rakt ut i tv som bara riktar sig till hantverkare. Och då säger han, och för er som inte fattar vad jag sa, så har vi här en man som kan spela flöjt på sin krycka. Och så vred kameran till dig. Och så stod det som Ian Anderson i Jethro Tull.
Ja, i vit smoking. Och spelade ju mycket riktigt. Det var ingen trickfilm heller. Jag spelade på en krycka. Det är ett av mina partytricks nämligen.
Ja.
Så. Men jag har faktiskt för mig att vi har lagt upp den filmen här gång på vår Facebook. Så där kan ni leta. Nej, den jag tänkte på som ju är ditt fel, men där Björn, du spelade ju in det hela. Det var när Dwarf låg någonstans vid Fridhemsplan. Så var jag där. Så det här är ju...
Ja, det här är innan 250 år sedan. Ja, precis.
Och då,
tidig krita.
Ja, precis. Och då var det här absurda Det finns en annan grej, jag ska berätta om liknande grejer senare i podden där. När man gör, det är verkligen, ja, men konstiga gig. Mm. Studio, jag ska till studio, jag ska komma dit. Jag och, kan vi vara i fyra andra kanske, ska in i studion, stå runt en mic och sjunga. Jackpotten är 3 miljoner, jackpotten är 3 miljoner. Och när vi var klara med det, då skulle vi också sjunga in jackpotten är 4 miljoner.
För vi visste inte vad
jackpotten alltså skulle bli. Nej, och dels visste vi inte det. Och sen så var det väl att det skulle kunna återanvändas. Om det nu var 3 miljoner, kanske var, kanske skulle ta 10 veckor innan det, det blev något. Och då, jag kommer ihåg att vi bröt ihop. Det är ju ganska, det känns som en ganska enkel grej att spela in, men vi bröt ihop hela tiden och tog in i helvete jävla dumt.
Det är så dumt. Ja, det är så dumt.
Och när man ser sig själv utifrån, att här står jag och sjunger för full hals, och jag får dessutom betalt för det. Att det är också så här, hur tjänar folk sina pengar egentligen?
Jag har satt spår i mig den där inspelningen, för varje gång jag hör en reklam med så här hockeykör som ropar ett budskap, så känner jag alltså bara, I know what you did. Jag vet vad som hände. Nej, det är dumt.
Ja, det är verkligen dumt.
Men lite mer om nutid, Henrik. Alltså, Horndal spelar du med. Ni har... är den släppt skivan eller ska den precis släppa?
Den ska släppa. Den 5 april släpps den.
Ja, så när ni hör det här är det nog med absolut största sannolikhet så att den är släppt redan.
Okej.
Ja, eller nej, vi släpper väl... Ja, just det. Vi kanske väntar lite. När släpper vi det här?
Ja, det beror ju på dig hur snabb du är att
regidera. Just det, men innan 5 april.
Ja, okej. Okay. Så nu när ni hör det här, eftersom ni alla också ju hörde på det datumet när det släpps.
Ja, just det. Mm.
Då kan ni inte riktigt än, men snart
Man kan beställa den.
Det kan man på internet.
Kan man göra redan nu.
Jaså, du.
Hur gör man? Pre-orders at Trust No One Recordings. Det går alldeles utmärkt.
Cool. Fantastiskt. Och det är vad blir det? Tredje, fjärde
skiva? Det är vår svåra tredje skiva.
Tredje skiva.
Ja. Om man inte räknar EP:n då. Som
ja, det
vi
gör
spelar
vi.
Ja, då är det den fjärde. Ja. Jo, nej men precis. Det är ju det enda jag håller på med nu. Och pratar och håller på tänker på det här projektet som har pågått i 3 år. För det blev ju inte bara en skiva, utan det blev ju en bok också. Och i och med att Pontus skriver musiken och jag skriver texterna, och vi hittade en sån sjuk historia som gjorde att jag var tvungen att allt jag ville berätta rymdes liksom inte i 8 textrader i en vers.
Nej, framförallt när man hör ju ändå inte vad du sjunger heller. Så det...
Alltså, jag lägger ner så oerhört mycket tid på texter som ingen hör.
Nej. Och det här är alltså ingen skämt, om ni nu inte har hört Horndal så är det ju inte jättelätt att höra.
Nej,
vad du, vilka
säger
ord
min
är
mamma
du...
också.
Ja, fast det är ju så, men det är ju inget fel. Det är ju, jag är ju ett stort fan. Jag tycker att det är sjukt bra. Men man kan ju inte påstå att man kan ta
nej,
till
det är,
sig
diktion är inte grejen, kanske. Nej, men det är sant.
Bok, det känns ju inte. Jag vet inte om jag har jag gjort det någon gång, att jag har liksom någon skiva som jag har gillat och så finns det en bok till den. Jag kanske, alltså någon barnskiva kanske jag har haft, någon gång. Det har funnits en blädderbok.
Madicken skiva
när du hör det här ljudet.
Ja.
Jag vet att det är dags att vända blad.
Som kungen skulle ha sagt.
Ja.
Men vad heter det? Nu vet vi inte exakt när det släpps, men jag tänkte på, den går att höra i, om det här släpps en vecka innan den 5 april kanske, men i alla fall en vecka innan den 5 april så kan man höra hela skivan om man är i Horndal. För vi har byggt en sajt som är GPS-styrd, så att man måste åka inom liksom, inom byn.
Okej.
Okay. Ja, nej, Avesta räcker ju inte. Och det blir en P3-övergång då. Den kommer du kunna lyssnas på i Horndal och i Chicago, för det är det anledningen till att jag skrev den här boken då. Ska jag berätta lite om det?
Mm.
Please do, säger ni.
Nej, för att jag har en annan grej. Som...
No.
Och nog om dig.
Ja,
men jag har inte fattat det, Chicago-grejen. Det borde jag ha gjort.
Du kommer, du är snart framme. Björn håller på att redigera ljudboken som läses in för tillfället. Och vi är inte framme vid de sista sidorna.
Kan vara det.
Ja, kan vara det.
Alltså, för det är ju oerhört fräckt, men det är inte så tufft.
Vadå att?
att ha skrivit en bok.
Nej, eller? Det är sjukt otufft.
Ja, men ja, det är ju, ja. Alltså, det är coolt och det är, ja. Liksom,
men det hänger väl ihop med det här som min bror säger, att vi spelar glasögonormsmetal. För det är ju sant. Ja, för er som inte vet så sjunger Horndahl bara om Horndahl. Och det började med att bruket la ner 1977 och det är hela byn färgad av. Det gick från 2000 pers till 700 pers.
Släpp det där nu.
Ja, nej. Ja, det har jag ju gjort. Men, och det hade kommit att handla om, och skivan nummer två handlade om när Google bestämde sig för att flytta dit en serverhall, men det blev ingenting och det blev bara ett stort kalhygge. Och den här skivan då var på grund av en sån här, alla byar har en lokal historiker. Det finns i alla kommuner någon farbror som har tagit på själv på taget.
Folklivsfanatiker.
Lite så, ja exakt så, Job. Horndahls Job heter Bengt Söderqvist och älskar honom, och han gav mig en liten sån här skrift som socknen ger ut, där det fanns en återpublicerad C-uppsats från 1981 av en person jag inte vet vem det är, och den hette då Emigrationen från Horndahl, och det blev ju sjukt intressant tyckte jag, så att jag och läste den, och i den här artikeln då handlar det om storstrejken 1909. Där det är en nytillträdd fackföreningsordförande, sjubast, Alrik Andersson, som har bara fått det här jobbet i knät. Och då får då storstrejken i på köpet, och allt går nästan helt åt jävla helvete. Det blir våldsamt och Sverige står på randen till ett inbördeskrig. Faktiskt. Och det här är ingen som vet. Nej. Och det är liksom, det är 25 år innan Ådalen är det. Och det höll på att gå åt helt jävla helvete. Militär var där och det var farligt. Till och med så farligt så att höger statsministern avbröt alltihop. Vilket är extra kul. Mm. Det partiet som det året motionerade för prygelstraff mot upprorsmakare.
1909.
Välkomna till historiepodden. Ja. Men vad fan vill jag komma med det här? Det är Alrik ser till att alla får tillbaka sina jobb efter en jävla massa jox. Men det slutar med att han blir svartlistad och tvingas i landsflykt. Och hamnar då till slut i Chicago. Yeah. Där han blir valsverksmästare på Columbia Steel i Chicago Heights.
1, 2, 3.
Exakt. Och på engelska heter det då Head Hammer Man, som är hans yrkestitel. Och det heter skivan. Och därför jag skriver den boken.
Så skivan och boken handlar om Alrik?
Ja, visst. Fattar jag det? Från låt. Det är våran Kristina från Duvemåla. Det var en musikal.
Ja. Kommer den att sättas upp?
Jag hoppas ju att någon känner sig manad att göra det.
Vem
Peter Jöback growlar sig igenom.
Ja, jag ser Ola Salo.
Ja, för all det.
Ja, visst.
Ja, nej, men så därför jag kunde inte låta bli.
Men förlåt, alltså boken är ändå... Är den sann eller dramatiserad?
Den är dramatiserad men sann. Det vill säga, jag har ju hittat på exakt vad folk sa och kände och gjorde.
Men storyn, vad som hände honom och så, är liksom...
Men jag har ju bott i 5-6 olika arkiv under den här perioden. Och ägnat mig åt släktforskning, inte på min släkt utan på Alriks släkt. Mm. Och fått kompisar i USA, bland annat hans barnbarn Holly, som är nu 76, och som kommer hit till bokreleasen.
Du skämtar.
Och hennes man. Så dagen efter boken släpps så träffar jag henne i Horndahl för första gången och ska... Som ett allt för Sverige avsnitt fast på riktigt.
Alltså det är ju så otroligt.
Fan, så den här lokala historikern Bengt Söderqvist ska visa runt vart här var vräkningarna, här jobbade Alrik, och sådana saker.
Hur glad är han för att det här händer?
Svinglad.
Vilken
Men det sjuka är ju då att han som lokal historiker aldrig hade hört talas om Alrik Andersson. Nej. Det är ingen som vet. För att det visar sig att vad alla i Hornor vet att den tidigare fackföreningsordföranden heter Johan Olof Johansson och är som sen, han drog och gjorde karriär i Stockholm, blev Sveriges första ombudsman, statsfullmäktiges ordförande i Stockholm, mm-hmm. Känd författare. Jag tror i kändiskap jag gissar att han var ungefär som G.V. Persson 1930. Var känd röst i radio och läste sina noveller. Johan Olof Johansson.
Okay.
Mm. Om du går till IF Metall i Stockholm så hänger han på alla väggar där.
All right.
Mm. Så det är ju det som är det sjuka sliding doors grejen i den här berättelsen. Hade han stannat ett halvår till i Hornor, mm. så hade han antagligen legat begravd i Chicago på en grav som vi fick gräva fram med hjälp av kontakter. För den var helt över... Liksom, fanns inte.
Nej, det syntes inte.
Syns inte. Så det är det.
Så du kommer åka dit nu också för gravskändning?
Mm. Johan Olof ligger begravd i Hornor, så den graven har jag sett. Men ja, nej, så att det är ju ödets ironi på något sätt. Så att han får,
men det kanske är att spoilas, men gick det bra för honom i USA?
Ja. Ja, alltså, ja, det gjorde det ju bra. Mm. Men spoila, som folk liksom, för alla som lyssnar på det här, som omedelbart kommer att köpa boken.
Ja, det vet man. Jag var en gång på ett författarsamtal med John Irving. Det är inte så credit att man tycker väldigt mycket om honom, men det gör jag verkligen. Så då var jag och lyssnade på honom, och då var det så roligt. Det finns mycket konstigt med den författarsamtalet, men han berättade, hans senaste bok hade bara hunnit komma ut på engelska.
Aha.
Och så ställdes det frågor till honom om den, och då var det ett gäng superfans av äldre årgång, och min fantasi var att de inte var så bra på engelska, så de hade ju inte läst den på engelska, så då satt de och höll för öronen när det var frågorna om nya boken.
Okej.
Okay. De vill inte att något skulle spoilas.
Men jag kan väl svara på frågan ändå. Det gick bra för honom. Han 1910 kommer de ju över till USA, och hans familj åker först till Los Angeles där hans svåger bor. Så de får bo där ett tag, men han tycker det är tråkigt att jobba på brädgård. Så till slut så åker de till Chicago där alla järnbruk fanns. Mm. Där skaffar de, man tittar på såhär, census, alltså såhär, folk- och boskapsräkning som man brukar säga på svenska, så ser man redan 1920 att det står att han är naturalized, det vill säga att han är amerikan. Mm. Han lärde sig engelska fort. Hans fru lärde sig aldrig engelska. För kan man, i Chicago på den tiden, det var ju Sveriges näst största stad.
Det bodde
fler svenskar i Chicago än i Göteborg. Så att det var ju Andersonville, har man ju hört talas om. Mm. Och så att hon trivdes aldrig och längtade hem ända tills hon dog 1952. Han levde till 1970 och blev 90 bast.
Mm.
Hade Hjalmar Branting på stor tavla i sitt sovrum hela livet. Och jag tror övrigt hatade Sverige.
Ja, okej.
Okay. Men han gillade socialdemokratin. De här som åkte över på den tiden... Det är inte så många svenskar som vet. Man tänker mest på Kalaska och Kaseina. Mm. Men det var ju avsevärt många fler som åkte över, arbetare som åkte över och hamnade i Chicago. Men de åkte också över med den övertygelsen om, för det skrevs att den socialistiska paradiset kommer att skapas i USA.
Okej.
Okay. Ja. Det känns kul att tänka på det nu för tiden.
Ja. Men det är väl det Trump strävar väl efter?
Ja, det är snarlikt.
Ja, man gillar ju Ryssland i alla fall.
Så ja, exakt.
Men det hade jag inte en aning om heller. Det känns som att jag har skolkat från alla historielektioner hela...
Vi har inte dragit ett konstigt gig än, men det...
Nej, men han gjorde ju väldigt konstigt gig.
Ja, det är ett jävla konstigt gig att dra över Atlanten. Ja, det är sant. Ja.
Mm. Men... Ja. Mm. Ja, det är så fruktansvärt coolt faktiskt att du har gjort det här. Det är ju det är ju fräckt som fan att göra en platta och skriva en bok.
Ja.
Och sen skulle det komma något pussel och...
Ja, exakt. Precis. Det är på gång. Pusslet kommer. Nej, men jag brukar säga det här är ju det mest komplicerade merch överhuvudtaget har tillverkat.
Mm.
Men nej, men den är klar nu. Och sen var det extra kul, tycker jag, att jag träffade IF Metall och berättade om det här. Och så de har ju stöttat boken ekonomiskt så att jag kunde ta in en riktig redaktör och en riktig korrläsare. Och sådär. Mm. Så att den är, det ska väl vara läsbart har jag hört. Mm. Så att det, men det är roligt.
Det är det. Kan jag säga, som har läst den med öronen.
Ja.
I varje fall första 200 sidorna.
Mm. Det är ju... Det är väldigt nördigt med Horndal. Allt ska göras lokalt. Så att Horndals enda professionella skådespelare någonsin, tror jag, heter Lars Hjärtner och jobbar på Göteborgsoperan. Så det är självklart han som läser.
Ja, vad bra.
Och så är det lokalt.
Så trycks boken av min kompis Jonas Borger i Avesta just nu. Det är det närmaste tryckeri man kan hitta från Horndal. Mm. 2 mil. Ni får stå ut med det.
De la ner det andra tryckeriet. De la ner tryckeriet i Horndal.
Ja. Ja, nej, men det är fasligt märkligt och roligt.
Tycker jag. Ja, det är svinfett. Är det?
Ja, men skivan är ju bra också. Man ja, alltså.
Den bryr vi oss inte om, vi är intresserade
av bok. Nej, musikpodden.
Mm. Ja. Mm. Nej, men om ni ska ut på världsturné?
Ja, vi har ju en världsturné i England på 3 gigs.
Ja. Det räcker. Det är ute i världen.
Men jag har aldrig spelat i England eller i Storbritannien. Och i och med att de har lämnat EU så visar det sig att det var så jävla krångligt.
Får ni ta med instrument in?
Nej. Eller så här, man måste ha något som heter ATA Carné.
Ja, som Musikerförbundet kan hjälpa en med.
Ja.
Shout out till Musikerförbundet som ju kanske vill sponsra den
här. Sponsra podden.
Och sen är det något mer sånt här, liksom kulturarbetar visum tillfälligt som de behöver.
Sånt som Deep Purple inte höll på att få i Sverige när de skulle spela här. Nu har jag glömt vad det var, för det var något svenskt band som inte hade fått tillstånd att spela i England. Så när Purple kom så, det finns det, jag har sett någonstans på internet där de har fått, först när de har fått ett avslag.
Ja.
De får inte komma in.
Fan,
sen fick de.
De fick det, ja. Ja. Ja, men, och det är ju liksom verkligen ingen glamorös turné alls. Men det visar sig att nu, vi kommer ta en risk. Hoppas att ingen från liksom Storbritanniens myndigheter lyssnar på det här.
Det gör, men, vi har ju ganska många lyssnare just på ambassaden.
Högdjur från London.
Oh, ja. Nice strange gig pod again.
Ja, men så vi spelar första datumet i Edinburgh, som är Skottland.
Ja.
Så då är det lite lugnt, har jag förstått det som.
Som jag.
För de är fortfarande med i EU.
No, ja, men alltså då är det inte samma... Det är inte lika stenhårt, vad jag förstår.
Det tror jag.
Tror du det? Okej, det var dumt. Men alla som jobbar med, de som bokar och säger bara åk in och säg att du ska sitta och spela gitarr på hotellrummet. Mm. Så. Det handlar inte om att vi inte får spela, utan handlar om att man inte får sälja sitt instrument.
Nähe, det är det,
som... det är det som är grejen. Så då åker vi in och så spelar vi Edinburgh och sen spelar vi Venoms hemstad Newcastle och sen spelar vi London på en festival som heter Desert Fest. Det kan nog, alla de här 3 tror jag kommer kunna bli konstiga gig.
Mm. Så du är välkommen tillbaka med i alla fall en reserapport förväntar vi oss.
Ja, det skulle ju vara underbart.
Ja,
en,
absolut.
En kortis, om du skulle råka vara
vi
här
kan
i studion någon
Lars
senare.
Hjärtner och läsa in det någonstans.
Exakt. Horndal.
Snälla. Kan vi inte dina stories ifrån den här turnén vill vi ha inläst av honom.
Han är min Siri.
Ja.
Skitdyr Siri.
Hej Lars.
Ja, exakt.
Hej Björn.
Var det något mer vi ska...
Nej, men jag tänker på om det är något mer... Jag har ju haft ett av mina absolut konstigaste gig med Horndal.
Mm.
Jag har ju varit understudy när eran förra basist var... Ja. Hans fru var gravid i 10:e månaden. Och så hade ni gig på The Baser.
Oh.
Så att han var ju lite osäker på, kommer jag att kunna spela? Det är hög risk. Så då fick jag... en otroligt roliga uppgift att repa in låtarna på bas för att kanske spela. Men det gjorde jag inte.
Nej.
Så jag fick sälja merch istället.
Men det är som han, jag kommer inte ihåg vad han heter, men trummisen i det här komplicerade metalbandet CB Murdoch.
Mm.
Jag borde veta vad han heter. Men han är den, vad jag vet, den enda som har gjort det där understudy för Meshuggah.
Mm.
För Hake har ibland väldigt ont i ryggen.
Mm.
Så ibland så kan han bara mitt i gigget, nu kan jag inte spela mer. Nej. Och då står han där och då hoppar jag in. Mm. Vilken mardröm.
Ja, ja, alltså det är ju... Det är ju... Ja.
Och det är lagom till blid.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 6,
1, 2... I så fall måste jag säga att jag hade ett lättare jobb.
Får man ändå säga. Ja, men det är ju otroligt...
Jag var ju alldeles för dålig på matte för att spela med Sugar.
Ah, det... Gud, oh, vem är inte det?
Men jag utgår från att du har tänkt på helt andra historier också.
Ja, jag har gjort.
Inför att du skulle komma hit, eftersom du är lite av en pluggis har vi ju redan fått.
Ja, jag har blivit jävla plugghäst. Glasögonomsmetall. Jag brukar säga att efter gig vill de tuffa killarna prata med Pontus och sen kommer det fyra SO-lärare och vill prata med mig. Men det har jag lärt mig att leva med. Ja, men jag har ju...
Men det är väl... Det är väl... Det, du får väl det du förtjänar, för du har väl också varit backstage när du var liten och frågat om gitarrsträngs tjocklekar och sånt där.
Jag har ju faktiskt gått fram till Phil Lynott och sagt "You are my favorite" när jag var 11 år. Och han sa "You're my favorite too".
Bra svar.
Mm, mm. Det var mäktigt.
Och här kommer han. Nej.
Och här kommer han. Ja, ja, oh, men jag har lite blandade berättelser, men jag tänkte att jag kanske kan börja med de som är knutna till Horndal, bara för att vi håller på att prata om det.
Ja.
Jag tänkte börja med att berätta, det är lite luddigt, att vi kommer att göra det konstigaste gigget ever med Horndal. Vi ska nämligen, det finns en låt som heter Horndals blodbad från förra skivan där vi sjunger om ett slagsmål på, vilket var ganska vanligt förekommande på pizzerian som heter Bertas. Där ska vi spela i september har vi tänkt.
Oh yeah.
Hur stort är det?
Det tar väl kanske in 40 pers, men det kommer nog 100 pers, tror jag. Ja. Men det ska bli kul. Så håll utkik om ni vill få stryk i hornen. Det kommer bli stökigt. Ja, nej, men
det måste jag också säga. Det finns en sägning där när vi var där och spelade i Horndal en gång.
Mm.
Där de bara sålde 33 centiliters burk stark öl. Det fanns ingen sprit, det fanns inget munspray. Har ni bara munspray?
Ja, det är hon då. I ett så kallat nötskal.
Ja,
men vi kan... Ja, men vi tar... Alltså, för det här är ju komiskt då. Jag är ju gammal hårdrockare från början, men liksom har jag aldrig haft något... i alla fall lite framgångsrikt hårdrocksband, men det har jag ju nu, och då hamnar jag för mig helt nya situationer. Och ett av de tidigare gigsen vi gjorde, då blev vi bokade på en festival som heter Gamrocken,
right,
som håller till i Grängesberg, tror jag. Ja, i Folkets park.
Yeah.
Den finns nog inte längre, och där spelar liksom band som Hypocrisy från Ludvika, dödsmetallband, yeah, och Internment från Avesta. Och alla loggor ser ut som bäverbon.
Mm.
Och så dels bara våran logga som inte är ett bäverbo på den här liksom affischen. Det finns ju en sån här skämtaffisch som heter, det är en sån här partyband med en sån här regnbågshäst. Ni har kanske sett den här. Så kändes våra logga, fast den ändå är lite tuff, men i sammanhanget. Och det där fortsatte liksom hela den här upplevelsen. Vi, bland bäverbona så kommer vi liksom in på backstage. Och så är det roligt att se, vad heter det, då får man ju se liksom folket bakom scen då. Och det är så, alla, de flesta bussarna som har kommit dit, de står det liksom Göranssons el på, och Nisses bygg. Det är liksom hantverkarsnubbar som har de här bäverbobanden. Och så... är de så här, tjena, trevligt. Och liksom får en, kan man få en ostmacka? Och så står det liksom en snäll tante bakom och fixar mat. Och de är supertrevliga. Och sen så bara sätter de sig och börjar sminka sig.
Ja, det är toppen.
Ja, så här, lagom tjocka medelålders män med tunna frisyrer som plötsligt förvandlas till monster. Och sen, ett av de här banden spelade innan oss. De hade ju liksom ett charkuteri på scenen. Alltså det var så mycket döda djur som hängde överallt. Och så gick de upp och giggade och var precis så här som ni som lyssnar kan gissa. Och sen var det vår tur. Min bror han spelar ju inte dubbla baskaggar och 14 000 pukor, utan han har liksom ett jazzkit, en baskagge, en hängpuka, en golvpuka. Så bara liksom började ta bort först all skark och sen liksom bort med nästan alla trummor, så det stod liksom kvar, det var ganska hög scen också, så lite, och sen så går vi upp och så spelar vi. Ja, men vi har ju liksom, ja, men det är ju kanske refränger. Mm. Och då började liksom publiken, några av de här liksom värsta black metal fansen, stå och säga larvdansa framför oss och säga
det var för snällt.
Och vi spelade vårt hårdaste.
Ett syntband.
Ja, det var liksom, vad är det här? Är det liksom Herace som är och spelar? Det var så jävla...
Det är skitroligt.
Ja, så det var vi liksom töntigast på hela festivalen. Men det var kul.
Det var fantastiskt. Men ja, det är så oerhört liksom... Men man behöver ha ett tränat öra för att höra att det ni gjorde var mycket snällare, så att säga. Jag tror att för vem som helst, gemene man som går in, så är, hade allt antagligen låtit
lite, likadant, ja.
Men så är det plötsligt så mycket så att de bara, nej.
Då bara, nej, jättetöntig musik.
Mm. Ja, det är som att spela swing på en bebop-festival. Ja, liksom, jag menar på riktigt, det går ju.
Ja, nej, men alltså, det är exakt.
Samma reaktion.
Ja, liksom. Ja. Ja, jävla folkligt piss.
Ja,
ja. Ja, som en, det var en konstmusik, någon form av, jag vill inte kalla det festival, för det var inte det, men det var flera olika uruppföranden som skulle ske liksom, och det var väldigt modernt och det skulle vara avantgarde ute i Sigtuna där jag kommer ifrån.
Just det.
Och då så var det något kapell där, och då var det liksom allt som var svårt och konstigt och liksom fula klanger och inga riktiga...
Man får inte skratta.
Nej, precis. Men så var det en som hade gjort, det var ett jättekonstigt stycke, men han slutade med liksom tre stycken rena durackord i en kadens. Inga färger, ingenting, utan precis så som man ska skriva det. Och då var det en av de andra kompositörerna som i en protest gick ut och stack fingrarna i halsen och kräktes i entrén för att han tyckte det var så jävla äckligt med de där ackorden.
Men det är ju väldigt, min svägerska är ju en väldigt framgångsrik kompositör i den genren, där allting låter väldigt, väldigt konstigt. Och hon blev väldigt glad åt någonting som jag gjorde en gång och lite tacksam. Och så kan jag liksom, tack som fan, vill du ha något betalt eller liksom... men jag vill ha en grej. Ja, vadå? Nästa stycke som du skriver, ska det finnas ett rent C-dur-ackord?
Ja.
Nej. Ja, det vore så lätt, tycker jag. Ja. För henne. Skriv in det bara. Så,
priset är enormt högt bland your peers.
Så, vill du ha 2 miljoner istället? Så.
Men då tänker man ju, i det, min lilla historia där, så är det ju liksom, det är den som gjorde det där som fick den reaktionen som... Ja. Gör den riktigt avantgardistiska konsten. Liksom,
verkligen.
Och så det var ju det ni gjorde.
Ja, det var det vi gjorde. Vi var liksom det punkigaste på den här festivalen. Ja, det var ju väldigt konstigt.
Det hänger ihop med din resonemang senast där om vad är PK?
Vad är PK? Ja. Precis, att det har svängt nu eftersom den generella politiska är att man ska ha längre straff och man ska hata invandrare.
Exakt.
Då är det ju det som är PK.
Det är super PK. New woke.
Ja.
Vi har glömt en grej.
Ja.
Alltså, vi har ju få grejer som är viktiga här. Men Henrik, du ska ju utmana Björn här genom att du får ju bestämma helt och hållet nu. Var skulle du vilja vara just nu? Så ska Björn plocka fram den ljudmiljön.
Okej, konsekvent, då vill jag vara på Avesta järnverk.
Kanon. Straight out of Compu.
Exakt. Exakt.
Ja.
Exakt. För det finns ju ljudupptagningar. Horn då lite länge sedan. Men vi kör det. Kul. Ska jag köra en till?
Gört.
Ja, vad heter det? Då är det är två Horndal-spelningar till i Stories innan vi är framme på annat, tänkte jag. Ett av våra tidigare gig också. Den heter AIDS Logi i Vansbro.
Ja.
Det är nästan värt en egen jingle.
AIDS Logi i Vansbro.
Nej, men vi var bokade tidigt. Världens gulligaste Emil som är våran, var våran bandbokare, nu är han våran turnéledare. Och han, han är ju liksom den här klassiska liksom DIY-bokaren som bara kör. Och jag var, och det är jag fortfarande, jag tycker det är så inåt helvete kul så fort någon undrar om vi vill komma och spela. Så jag, till skillnad från min bror då, som trots att han är 12 år yngre, men jag har ju spelat så oändligt mycket mer, så att han vill kosta på sig att vara lite mer sparsmakad. Men i och med att jag är storebror och är, har...
Han är ju inte här till exempel.
Han är dessutom inte här. Och jag tjatade väl till med det här gigget. För det var väldigt dåligt betalt, såklart. Det var... ingick, det var, jag kommer inte ihåg, det var verkligen lite pengar, och det var, ingick logi, visste vi.
I Vansbro.
Denna. Ja, min svåger Daniel valde att åka dit och kolla, så att han tog in på det enda, liksom, det är inte ett hotell, men vad kan det vara, ett vandrarhem kanske i Vansbro. Det var ju Grand Hotel jämfört med det vi bodde på. Men det kommer vi till snart. Men det var i alla fall, det var en jävla charmig grej. Det var ungefär som du har i Söderberke, ett gammalt kapell. Mm. Som, jag tror det här tyvärr inte är igång längre, men där de körde spelningar. Och det var vi och ett annat band. Och de var också så här... målade liksom, men de var så här, de klädde av sig nästan utan, de var liksom målade på kroppen och spelade någon typ av metal, vill jag minnas. Ja. Men det är inte jättemycket folk. Men det roliga är att Sven Rubin är där och tittar. Okay, yeah. Det var ju det gjorde att allt var värt det här överhuvudtaget. Och det är min brorsas absoluta favoritband. För det var han, första låten han gillade var typ Långa bollar på bänk när han var 6. Men, så
varför
det,
var han där?
Han bor ju där.
Jaha.
Han var ju liksom ute och hade en kväll. Jaha. Och liksom gick på kapellet och lyssnade på ett band. Det var ju supermysigt. Mm. Sen, vi säger att han gick hem med tanke på det jag ska berätta vad som hände sen. Men vi såg liksom, vi spelade då sist, men vi såg någon jävla snubbe som gick omkring och hade liksom en, det var väldigt blandad publik som det blir på en mindre ort. Ja. Det var liksom småbarnsmorsor, lucken och liksom 72-åriga farbröder om vartannat. Men runt de här så gick det en snubbe med en liten magväska. Och vi förstod väldigt sent att han bedrev någon typ av försäljning av
filmisar.
Av små filmisar.
Ja.
Så det var så jävla konstig upplevelse att spela för folk som betedde sig på lite, det var liksom inte den klassiska vi headbangar till musiken och står och gör djävulstecknet, utan det var liksom någon så här la 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 publik vilket var väldigt möjligt när vi står och tycker att vi är jävligt tuffa och la 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 la, och sen när vi har spelat klart så bara, det var det, så gick vi upp och sen så tittade vi ut, då fortsätter det här la 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 utanför lokal liksom, det bara pågår. Och sen fick vi se vår logi. Det var liksom ett rum som, det var liksom och inga sängar riktigt, det var liksom det var som uteliggarnas hemvist. Ja. Och då det var så det sades liksom, vi kommer få AIDS i natt. Det kändes så äckligt var det.
Ja.
Och sen dagen efter så såg vi 3 olika plånböcker utan, det var liksom folk låg och sov ute och inne, och det låg plånböcker liksom lite överallt. Och vi var liksom först upp där på det här stället där folk fortfarande låg och sov. Vi ja. Åkte ju tidigt för det var ju ingen njutbart.
Ska vi göra det? Precis.
Så det var AIDS-logi i Vansbro.
Ja.
Det var ett konstigt gig.
Ja. Kommer du ihåg ett logi vi har haft på ett slott en gång?
Ja.
Där var det ju lite likartat. Det var ett väldigt, väldigt, väldigt flott ställe vi var på. Men däremot så fick vi i bandet, vi fick bo i ett rum med madrasser på golvet. Helt kalt.
Mm.
rum, det var ju väldigt...
Yogarummet.
Var det det?
Ja, jag tror det var därför.
Ja. Pilatesboll som huvudkudde.
Just ja, vi fick fruktansvärt bra betalt. Oh. Det var ett roligt gig. Det var många som hette poker och liknande saker i publiken. Och, men sen var det just det där, superpåvra. Ja, ni vill ha någonstans att bo också. Ni kan sova här allihopa, hela bandet.
Mm. Jag har aldrig fått så bra betalt, för jag tog emot pengarna på det gigget.
Ja, men det var ju dessutom...
Fick ni cash också?
Nej, men det var ju inte bara så, utan det var ju, vi hade förhandlat ett gage som var jättemycket pengar.
Ja.
På faktura.
Hundratals kronor.
Hundratals kronor på faktura.
Ja.
Mm. All right. Trodde jag. Mm. Så sen kom ju den här greven som det handlar om. Han kom ju med exakt den summan fast i cash. Så vi hade ju plötsligt fått ungefär dubbelt så mycket
betalt. I 500 lappar. Jag har aldrig känt mig så mycket som en gangster. Den rullen som jag fick ta emot.
Ja, det där är så himla.
Och han sa mig mot mig, ja, vi sålde av lite skräp på vinden.
Ja.
Fan, vilken legend. Ja,
det var där också. Det finns också, när vi spelade ju som ganska ofta spelade vi två gig. Nämligen först ett litet mingeljazzgig när folk kommer. Och sen ett party. Partygig. Och då när vi spelade det där mingel jazzgigget, då gick det omkring en servitör där med sån här Nebukadnessar heter den, storleken på champagneflaskan, den största sortens champagneflaska. Har du sett dem, Björn? Men den är ju ungefär som jag i längd.
Alltså jag menar, det är 1,5 meter hög.
Ja,
typ. Alltså är du längre förstås.
Jo, men den är ju
opåkallad roast.
Ja, fast jag la upp den.
Ja.
En smurf storlek på flaska. Nej, men de ser ju verkligen helt jävla sjuka ut. Då gick han och liksom och bar den ungefär som man bär en tunna. Mm. Och hällde upp till folk där.
Ja, det var ju väldigt, speciellt.
Väldigt
roligt. Känns ju som en så här tecknad film, konstigt.
Ja, eller men det liksom... jag kan tipsa er som lyssnar här, om ni inte har sett den här, så gå in på Wikipedia eller någonting, och alla champagneflaskstorlekarna, de är ju liksom Magnum, vet ju folk vad det är. Och sen fortsätter du liksom Lilla Manasse och Narker och, nej, nu hittar jag bara på ord här.
Men Nebukadnessar
är den största.
Just det.
Ja, nej, det var det.
Ja, nej, det var ju, ja, det var det. Men jag har ju ett liknande. Jag tar den emellan den sista Horndal-storyn. Den här kallade... Har jag döpt dem? Varför gör
det? Det är jättebra.
Du är en SO-lärare.
Det gjorde vi då också.
Födelsedagssång deluxe. Har du pratat om det?
Nej, det har jag inte. Men jag vet vad du menar. Det är bra.
Ja, men det är allt det här liksom... Det är någon som har sagt... Vem är det som har sagt det? Music takes you to places. Och det finns ju ingenting som är så sant som det. Att hade jag aldrig börjat spela musik, så hade jag ju inte... Det är så mycket skit som man varit med om. Roliga saker, men det här är en av de mer osannolika. I och med att vi har en gemensam bekant som är från de burgnare delarna av Sverige och känner de burgnare delarna av svenskarna, så fick vi frågan. Då är det någon som fyller 40 eller 50, jag kommer inte ihåg var, och tillhör då den här väldigt kända rika familjen från Stockholm som äger SE-banken.
Och Saab.
Och Saab. Och,
ni får själva gissa det.
Ja, vad fan de äger mer. Astra, va? Så är det någon i den familjen som fyller 40 och... Då, det här sker ju bland alla svenskar över hela landet. När någon fyller 40 så är det inte så jävla ovanligt att kompisarna kommer på att nu ska vi sjunga en sång. Känner man kanske någon som kan spela något som kan kompa lite till, och så skriver man en grötrimstext på en känd melodi, och sen framförs den här, och man sjunger alltid unisont, ganska svagt, så texten går aldrig fram.
Du gör ju sånt själv.
Jag, ja, jag
Jag har ju själv varit glada offret när du har gjort just det.
Men då vill jag minnas att jag vinnlade mig om att leverera texten på papper, för det, man vet, det kommer inte att höras. För liksom, du vet,
du uppstår... Och du kan ju också både sjunga och spela gitarr. Så att
men förvisso.
Förutsättningarna är goda.
Men det här var premissen i alla fall. Det är bara att det tycks ju inte som att de här människorna i den här världen känner någon som kan spela. Jag vet inte vad deras vänner är bra på, men spela musik är det då inte. Och då kommer till slut frågan till dig och mig. Att nu är det några kompisar till det här födelsedagsbarnet som har skrivit en... Kommer du ihåg vår förlåt?
Nej, gör, tyvärr.
Inte jag heller, men det var ju... kunde ha varit valfri tåblåt eller något.
Det var en dag med Julia.
Ja.
Du.
Så. Men det är bara det att så här, de har liksom... ett enormt ekonomiskt kapital, men de har ett negativt kulturellt kapital.
Ja.
Men det kompenserar dem med pengar.
Ja,
vilket gör att vi då som kan spela lite hamnar i sjukt konstiga situationer. De har ju då en fest, ett festhus eller representationshus ute på Djurgården som heter Täcka udden. Där festen skulle vara. Men vi skulle då först repetera med de här snälla vännerna som har skrivit den här hopplösa jävla låten.
Och vi var tre, va?
Ja,
Anders,
då, ja just det.
Var det Björn?
Ja, men jag kommer inte ihåg, men det var bas, gitarr och klarinett.
Ja.
Och så ska vi då öva med de här som kommer med sina utskrivna A4 med värdelös grötrim på. Då repetitionen sker då på Manila, huset bredvid, alltså Bonniers ännu fetare representationshus.
Ja. Villa Manila, inte förväxla med skolan.
Inte
Manila.
Det, nej. Utan Villa Manila, och där det, som vi har ju å andra sidan ett enormt kulturellt kapital, till skillnad från deras grannar.
Ja. Vi vill ju spela Milli Vanilli när vi var just där.
Men det var bara så absurt när man liksom står där och tittar på stora oljemålningar på Strindberg och på alla jävlar, det är ju en stor porträtt samling där, och så står vi och spelar den här värdelösa låten, och så får vi ju in ett helvete bra betalt. Så har vi repat det där, och sen så ska vi gå in, men då får man inte bara gå in på Täcka udden, utan det är ju säkerhetsvakter. Men där tycker jag ändå de hade gjort en rolig grej. Vi blev ju då vättade och kollade och sådär. Och så fick vi gå in bakvägen. Men då såg vi, för då började festdeltagarna komma. Då var det en säkerhetsman som stod där också, trodde vi.
Och alla gästerna
tror jag. Han var klädd som en säkerhetsvakt med liksom kort jacka och såg lite bit ut. Och så gick han fram och liksom muddrade. Alltså, även liksom, det var ju namnkunniga folk inom industrin. Och han är ju ingen säkerhetsvakt, utan är en trollkar. Så han trollar ju fram liksom dildos ur jackan på gamla farbröder och så. Det är fan det roligaste.
Och vapen. Alltså han plockade fram så fruktansvärt många roliga grejer där. Och sen var det ju så bra skämt, för det gick ju göra om, för sen gick ju de in.
Ja. Mm.
Och sen kommer den nya människor, så han drog den ju varv på varv, och det var fruktansvärt kul.
Ja. Men så blir vi insläppta bakom köksingången och får liksom, det är bara massa stressande kökspersonal. Men plötsligt står ju Husky där.
Mm.
Och jag, alltså Wallenberg.
Ja.
Och jag var ju tvungen att hälsa på honom. Säga, hej, jag heter Henrik. Vet du vad han säger?
Nej.
Trevligt.
Var det hans visitkort vi fick?
Ja, just det. Där det bara står hans namn på. Ja. Inga kontaktuppgifter. Det är liksom hans visitkort. Marcus Wallenberg, punkt, slut, inget annat. Och sen så sitter vi där och väntar på att få gå upp och spela i giget. Då sitter vi då bredvid David Batra, som också är idiot till kaffet.
Ja, just det.
Och sen så får vi gå upp och spela den här usla låten, och sen får vi gå hem.
Väldigt roligt. Jag har spelat för Wallenbergs ute på i det här slottet de renoverade, alltså Peder renoverade ute på Lämshaga slott där.
Just det.
Då när vi kom dit och skulle rigga, så satt han själv då, men i så här klassisk morgonrocken bara liksom, och fötterna på bordet. Och det är liksom som en karikatyr när man går in i det där, för det är köket, så är det en halv trappa ner till poolrummet, så att allt kök och poolrum hänger liksom ihop i det där.
Mm.
Och så han sitter där på gränsen mellan de här Och så säger han så här: ja, men vad, köp hela den delen av landet då. De vet ju inte vad den är värd. Ja, ja, ja,
ja. Gör det bara.
Vi pratar om så olika saker.
Gud, vad sjukt.
Wall Enberg. Ja.
Mm. Men jag, det är mitt i livet bästa mellansnack mellan låtar. För att vi skulle spela Kung i baren.
Mm.
Den handlar ju som ni vet om att få slut på pengar.
Mm.
Abstrakt låt.
Ja.
Relate, sa hela publiken.
Ja, när jag sa det, och vi hade snackat lite med dem som var inhyrd barpersonal.
Mm.
Och sa att det här är liksom, det är en låt som eventuellt ni som jobbar i baren kan relatera till.
Mm.
Och sen så började vi, och det kändes så himla härligt. För att de var så här, hatten av, och det gick över huvudet på alla andra.
Oh, gud. Ja, fan roligt.
Toppen.
Men en liten parentes där med han, dörrvakten. Det här pratade vi faktiskt om hemma igår. Men kan ni nämna vilken är den bästa kvinnliga trollkarl ni vet?
Ja, just det, det är den. Nej, buktalare vet
jag. Ja, men
inte trollkarl.
Jag kan inte komma på någon.
Nej, inte jag heller.
Nej.
Det kan Nej. Det vara en helt och hållet manlig bastion, detta nördiga att
måste
vara.
Det finnas bara det. Ja, det här
vi gräver borde veta.
Alla kvinnliga trollkarlar där ute, kan inte ni skicka in?
Precis.
Just det, era konstiga gig.
Ja.
Nu har vi glömt en till grej. Djuret har vi glömt också. Vi vill ha pengar. Ge oss pengar. Vi gjorde den här grejen förra avsnittet, och det har genererat exakt 0 kronor.
Shout out till Wallenberg.
Ja, precis. Nej, men så att 0702 650 320, 0702 650 320, skicka pengar. Så vi kan Henrik har fått folköl.
Ja, nu tar han,
nu tar han en.
Är det livsbesparingar räcker?
Ja, exakt. Nej, men skicka en 100, vet jag. Så här, om alla ni gör det, då har vi råd med kanske en Nebukadnessar nästa gång istället för Pripps Blå.
Vi lägger
så,
det på det.
Ja, kom igen nu, kämpa.
Fan vad god den var, Pripps Blå. Det var länge sedan.
Men du, innan vi går på
det finns ju också många andra goda
historier här. Ja. Jag måste ju påminna dig om att vi gjorde ett konstigt gig i måndags. Var det väl, va? Det skamsköljningsmisstaget i
mitt,
podd.
Ja. Åh, oh, gud.
Ja, oh, vi måste nästan prata lite om det, för att det är underhållande.
Ja, men numera gör jag ju mest när jag inte spelar hårdrock som genererar ungefär lika mycket pengar som er Swish-kampanj på sista raden.
Vadå, tror du inte på Swish-kampanjen? Du som har jobbat med reklam, Henrik, hjälp oss med det här.
Ja, men jag gör ju numera mest poddar då, och bland annat en podd tillsammans, två poddar tillsammans med Björn, världens bästa ljudman. En som heter Bygg åt idioter, som där hantverkare berättar historier om när det har på olika sätt gått åt helvete på jobbet.
Konstiga så, bygg skulle det väl heta?
Ja, det skulle han ha gjort. Precis. Och där så har vi... Det är lätt att få gäster. Folk vill gärna vara med. Det här har pågått länge. Vi har 500 000 streams i månaden. Så det är liksom tämligen populär. Men ibland så händer det att det blir liksom ett avhopp tätt in på. Folk blir ju rädd.
Ja, nervös liksom.
Och det här hände, och jag då blir ju lite stress då, att man ska hinna få in någon snabbt. Och då får man ringa på lite så här säkra kort, och jag ringde på ett säkert kort. Han kunde inte, men han sa, han är från Ecuador. Jag pratar med min bror. Och så ringer han i sitt gruppsamtal, kopplar in brorsan. Och sen så pratar de snabbt på spanska, och så säger brorsan, jag kommer. Och det är allt jag vet. Jag brukar alltid ha förberett att jag vill veta, vad heter du, eller vad är det fakta, vad ska du berätta för stories. Jag vet ingenting vad han ska berätta. Och han ramlar in med en kille som jag inte tror sa någonting, för han var så jävla nervös.
Han var så fruktansvärt nervös.
Han bara stirrade och satt tyst. Och hans brorsa skulle hålla låda. Och vi liksom gick in i det här. Vi har knappt två stories i den här podden nu, men vi får hålla låda, jag och Claes. Och i samband med att vi börjar så visar han upp sitt instakonto, alltså hans företags instakonto. De är alltså, gör Sveriges finaste trägolv. Golvläggare deluxe, de jobbar åt dem. De rikaste. Täcka udden har de säkert lagt golv.
Och de är ju svinbra.
Ja, alltså. Och så visar han, och här är ett klipp som har 500 mil visningar.
500 miljoner.
Och här är ett som är på 128 mil visningar. Och jag säger precis som du.
Ja.
och så börjar podden. Och jag kan inte sluta att prata i avsnittet om att de har 500 miljoner visningar. Det är fler människor än vad som bor i jävla Europa. Mm. Och, jag är liksom, och så börjar han berätta att de har olika typer av så här kändisar som vi gärna vill göra samarbeten och få sina golv lagda gratis. Och jag bara, men ni har ju 500 miljoner visningar. Det är fan de som ska betala er. Mm. Och Claes blir tystare och tystare under inspelningen och bara låter mig gräva den här graven. För jag har aldrig läst spanska, jag kan ingen spanska. Och när de gått så säger du, jag var inne och kollade på Insta, så mil betyder 1000, inte en miljon. Så jag framstår ju som Jimmy Åkessons före detta svärmor.
40 000 miljarder.
Ja, herregud.
Ja, men det var, men det är ju synd. Hade du pratat om att det var 500 000,
ja,
det är ju mycket.
Ja, gör du också mycket?
Ja,
jag är jättemycket.
Det är bara det du överdriver på.
Ja, ja,
ja, exakt.
De är världens största golvläggar Insta-konto. Ja, jag kunde liksom inte sluta.
Och det var så roligt också efter, för att vi var ju liksom så här stoked över det.
Ja, ja, det är klart. Ja.
Under avsnittet, ja, då, så där, när vi började. Men sen just att det är liksom sån jävla nödbroms när Claes var så här, nu ska vi se här. Fakta kolla
det var så där. Jävla hemskt.
Jag har en väldigt viktig rättelse från förra avsnittet också. Mm. Det här är bara för att få mig själv att framstå i extremt mycket bättre dagar.
Ja.
Jag berättade nämligen om när vi spelade med Jesper Lindell och att vi hade spelat på Skansen och sen på TV4 morgon direkt efter och sen upp till Ludvika. Men vi spelade ju faktiskt inte på Skansen. Vi spelade ju på utsåld cirkus. Jag ville bara, jag tyckte bara var en rättelse som verkligen, som
det är viktigt att det kom fram.
Ja. Det var inte uppe vid Morabanan eller vad heter det ni spelar på?
Bollnästorget. Denna gång var det på cirkus.
Ja,
sa jag att jag spelar på cirkus?
Ja.
Du spelar på cirkus, va?
Vi hörs. Ja, fan vad mäktigt. Ja, men det är ju det.
Det är ju det.
Ja. Okej. Jag drar min sista Horndal-story.
Mm. Ja.
Horndals. Ja, det var vårt första gig. Vi hade släppt skiva och vi var ju tvungna att spela i Horndal. Men vi kände liksom, det finns ju ett Folkets hus som är liksom lite för tråkigt. Vi har ju spelat där. Det är en fin lokal, men till den här musiken är det för...
Det är så sittande fasta bänkar.
Ja, fast det är ju gammal Folkets hus biograf och liksom byggt på 60.
Punk, och så var det ganska coolt att det var en helt kal, ful aula.
Ja, men exakt. Mm. Det passar ju. Men vi liksom vill ju ha någon bättre inramning. Och då finns det ett ställe som heter Modellborden som ligger nere i bruksområdet, som är en rå träbyggnad. Och vi skulle spela hela där i typ slutet på augusti. Vad fan, ja, men det blir nog bra. Men sen så av olika skäl så sköts det på och blev istället i början av oktober. Och då är det kallt. Mm. Alltså det är outsägligt kallt och fuktigt. Det är som du kan tänka dig liksom någon sån här mögligt hus. Allt det passar ju också. Mm. Men
det passar bra för filmat. Ja, men inte att stå där.
Nej, det finns mycket tuffa bilder och filmat därifrån. Men och sen så är det ju liksom, det är vi som har arrangerat det här och det finns ju ingen liksom arrangör, utan men det var liksom lilla föreningen där var snälla och hade någon som stod i dörren och tog betalt. Det finns ingen öl, så jag åkte till liksom systemet och köpte liksom A-Bro, fyllde bilen med. Och sen så liksom, vi hade liksom inte grejer, orkade inte ta med oss alla grejer, men då visste jag att det fanns ett band i ett hårdrocksband i byn. De spelar liksom så här, habil, tuff 80-tals Judas Priest metal och supersnälla, och liksom någon var elektriker som fixade med att det fanns bra el och tog med sina grejer. Men de hade inget trumset och vi tyckte det var lite konstigt. Så det fick vi ta med oss. Vi tog med oss ett trumset och resten lånade de ut. Och så ställde vi upp trumsetet och så kommer trummisen från andra bandet fram till Pontus och säger, ja, jag skulle kanske vilja ha mitt trumset ändå. Har du ett trumset? Ja, vi har ett eltrumset.
Nej, men sluta.
Sa Pontus till honom. Det är klart att ska spela på mitt trumset. Mm. Alltså, vad fan. Det är bra. Det är ett Ludwig Black Panther från 1972. Det kan du få spela på. Han bara, jag har aldrig spelat på vanliga trummor.
Okay. Lilla vän.
Ja, han var ganska ung också. De andra var ju gammal ålder. Ja, men han var väl 20.
Ja.
Spela bra. Liksom taktfast, ja, tight så. Men det var så, jag har aldrig varit med om.
Men han spelade på...
Till slut,
på,
ja. Så första gången han spelade på vanliga trummor var på Pontus och live. Han har aldrig...
Fan, någonsin... Men det är en bra första trumset ju.
Jo men absolut. Men det finns ju en rolig sak med det här bandet som också är lite sorglig, men de heter Nabartik.
Ja.
Nabartik.
Vad blir det baklänges? Tänker jag.
Nej, det gör du inte. Nej. Men det går inte att gissa nämligen. Nej. Och så har de en väldigt märklig logga med ett sånt här ett stiliserat cocktailglas, ett sånt trekantigt, ja, sån här med, ja, som man dricker en dry martini. Ett dry martini glas och står det Nabartik tryckt på en stor vepa. Och så frågar du ju,
det är jättekonstigt.
Varför heter mycket som är konstigt, det känns inte hårdrock. Alltså, och då berättade en av killarna, och jag vet inte vem som är vem med den här berättelsen, om det var någon i bandet eller om det var någon i bandets kompis som hade träffat via nätet en kvinna från, jag tror det var Filippinerna, som kommer till att på något sätt liksom, man tänker sig utsattheten i att komma till Sverige och liksom träffa den här mannen, och de blir tillsammans, och första dagen hon kommer till Horndal och hälsa på, då är det här gänget där råfull. Det första de träffar är liksom 10.
Wow.
Ja, inte ens utan så. Och då säger hon ordet för stupfull på sitt språk.
Ja.
Nabartik.
Ja.
Det är ju otroligt.
Och de bara, världens bästa namn.
Ja.
Det är sjukt roligt. Och så måste en dry martini.
Och en dry, ja, lite
för det var det de hade druckit, va? Ja.
De var ju jättefulla på dry martini allihop.
Ja. Spela bom bom bedäng däng diggi diggi konstiga gig. Jag har en sista. Om vi hinner.
Ja, vi hinner.
Ja, vi kör.
Jag vill dra så att det...
Ja. Men dra din först då. Så får Henrik avsluta.
Eller min slutar lite i moll, men det kanske inte gör något. Eller moll, nej, det gör inte.
Nej, det gör inget. Nej, men då jag tänkte på vägen hit, så tänkte jag på alltså vi pratade om det här med att sjunga om jackpoten är 7 miljoner. Mm. Så då kom jag in på andra tankar här med reklamjobb som jag har gjort på olika sätt. Och då har jag gjort en del reklamfilm, alltså som skådis, så har jag inte bara spelat på krycka, utan jag gjort lite andra såna grejer. Och det har gått på en del auditions för det. Det är det mest förnedrande. Jag vet inte varför, även när jag får jobben så får man ju så lite betalt i förhållande till förnedringen. Det är ganska bra betalt liksom, för att arbeta en dag. Då är det ju oftast väldigt mycket pengar. Men förnedringen av alla jobb jag inte har fått.
Ja.
För det är en massa reklamfilmsgig jag inte har fått. Och då är jag på audition. Och det finns ju typ inget billigare en reklamfilms auditions när man är i första urvalet. Då är det ju en snubbe som, det känns som att han äger en kamera. Det är det han har i skills. Han ska hålla den här auditionen. Han har fått ett manus. Och så kommer vi lite olika wannabe-skådisar och gör det här. Och jag har fått göra så jävla dumma grejer. Och då är den allra värsta, så jag kommer ihåg, det är så jag suttit, liksom jag skulle göra någon, det var någon audition för en hamburgare reklam där jag skulle ta en tugga på en hamburgare och titta in i kameran och säga någon replik. Så.
Fan vad gott!
Ja men, det kan ha varit så. Ja. Och då ska man liksom lossa.
Det finns ingen hamburgare.
Det finns ingen hamburgare, nej. Det är han som står där. Det finns ingenting. Ja, det är bara ett vitt tråkigt rum. Jag har inga kläder som är liksom. Så här. Oj, nu ringer Annika.
Jag sticker emellan med att vi gjorde ju auditions till... Jag har ju dubbat en tv-serie åt mormonerna i USA.
Vi spelade in konstiga gig.
Gud, ja, vad roligt. Ja, så att... alltså, den här...
Jag hörde inte vad du sa. Du,
jag har ju dubbat en tv-serie åt mormonerna i USA. Och jag har dubbat till svenska.
Okej.
Okay. Ja, vi ska göra 5 säsonger.
Alltså, du håller på nu?
Ja,
alltså.
vi har gjort 2 säsonger. Vi ska göra 3 till under vår... ja.
Så det, hur många fruar förekommer det?
Ja, det, alltså det där, det är bara en, jag tror, i det här, för det var ju hur det var då. Så det är deras historia då, för, ja, liksom deras, hur allting kom sig för, ja, hormonerna. Så att det,
just det.
Jag ska hålla det kort, men då tog vi in bra skådisar, för att vi behövde ha bra skådisar. Mm. Och då är det liksom kutym att man kommer och gör röstprov gratis, förstås. Mm. Men en del kom in och gjorde röstprov för att sen komma tillbaka en vecka senare och göra sin roll som är typ lika lång som röstprovet. Mm. Alltså, att det är så här, ja, men du kommer in och gör, så kommer man in så här, ja, så du fick den här rollen. Mm. Ja, det är liksom under, det är 35 minuters dubbning, man får betalt för en timme, är det man alltid får. Liksom. Och det kändes så här underwhelming när man har bokat bra folk, att man så här, du fick en av huvudrollerna, det blev 1,5 timme. För det går så snabbt och allt är så väl preppat från den byrån vi jobbar med.
Ja.
Men ja, det var bara så konstigt. Men det är också ett konstigt gig.
Ja,
jag gjorde en av rollerna också, för att man behöver ju fylla ut. Liksom. Men så att om det är någon som vill, som tycker att de har bra dubbningsskådespelartalanger, hör av, för att vi söker.
Vi behöver folk.
Ja, precis. Ja.
Jag är ju alltid intresserad. Jag har ju varit här och gjort en del.
Ja, men det ska jag tänka på, ja, till det. Precis. Man in crowd 2.
Kan jag få vara one?
Ja, okej. Okay. Ah, ja,
okay. Men i alla fall, det här med de här auditioningarna då. Ja, men just det här med hamburgare, då klagade jag just att det här är svårt. Mm. Jag vet inte riktigt att göra, liksom, sitta och luftäta en hamburgare. Jag känner mig så jävla dum. Så ja, då tittade han så omkring och så slängde han åt med en gaffatejpsrulle.
Ja.
Så fick den vara här. Så då när jag liksom ser mig själv utifrån, sitter jag där och biter på en gaffarulle och säger det godaste man kan tänka sig. Eller liksom där. Men då är det ändå inte den knaset. När jag känner mig absolut allra dummast, då var jag, det var någonstans i norrort, någon jävla källarlokal, och också, precis som du sa, Henrik, det är ju någon 14-åring som har jobbet som castingansvarig där också, eller filmare. Så då här kommer jag faktiskt inte heller ihåg vad det var reklam för, men jag var i alla fall någon som åkte fast för någonting, och det kommer en vakt och drar upp mina händer i polisgrepp bakom ryggen, och så ska jag ligga på marken, vara nedtryckt där och säga någon replik. Mm. Men det är ju bara jag där.
Så det är ingen som trycker.
Nej, så när jag då hittar mig själv liggandes på den här jävla heltäckningsmattan och kräla och säga mina repliker med armarna upp högt så att det gör ont. Så
här, fan, vad snut jävlar.
Sånt där. Då, det är faktiskt enda gången någonsin så här. Nej. Nu skiter jag i det. Jag liksom mitt i det, så bara, nej, det får vara. Och jag spelar inte ens någon roll om det är så att de vill ha mig. Jag, nu går jag hem.
Jaha,
det hörs. Och då har jag också tänkt på en sån här tvångstanke på att någonstans finns någon jävel som har alla filmerna på mig när jag låtsas göra saker. Ingen motspelare. Jag har klättrat omkring också någon Lidl-reklam där jag har gått omkring och låtsas tittat på varor. Det är inga varor, det är inte ens hyllor där. Jag går bara omkring ett jävla rum och låtsas titta.
Det är svårt både för dig och svårt för någon att bedöma hur filmning också.
Jo, ja, det är bra.
Ser ut som man tittar på mat. Ja. Nej, ser ut som man tittar på hundar.
Ja, men det är också då borde du väl, alltså, ring meme-utbildningen i skolan. Åh, ett paket. Sådär,
Det är tungt.
Och nu börjar det blåsa.
Åh, fan.
Konstiga gig. Jag undrar om det här, jag kom på det här kan ha berättats i den här podden, för det är, nu är inte Jon här, men det var du och jag och Jon. Och det var ska-musik.
Nej, men herregud, nej, den har nog inte berättats. Den har är sorglig, jag vet.
Ja. Ja, men det här vill jag höra.
Det är roligt.
Men det är då en god vän. Men man måste bara ge honom 1000% liksom 1000 poäng, brukar du säga.
Samma vän som gav mig det här gigget med att spela samma låt 48 gånger.
Ja, men visst. Men han är ju rolig. Men alltså, där han kommer ifrån så lägger man sina pengar på fina bilar och fina båtar och sånt. Och han har och fortsätter lägga sina pengar på ska-musik, som är det bästa han vet. Mm. Ända sedan han var ung så han älskat ska-musik. Och då så har jag han liksom råd att ta in bra musiker. Alltså nu, och säga,
Eller oss.
Nej, men alltså vi är ju duktiga på att spela. Så han tog oss till New York. Så vi spelade ju in i någon fin studio med amerikanska studiomusiker. Därför jag fick skriva blåsar till första gången jag skrev blåsnoter på liksom 20 år. Men skitsamma.
Nej, det finns faktiskt en liten detalj här som är väldigt roligt just i den här podden. Det var ju att jag spelade sax.
Just det.
Och så var det en amerikansk trumpeter, en amerikansk trombonist. Och en organist, hon var ju helt jävla suverän.
Just det.
Men trumpetaren där var ju en slags stämledare. Och vi spelade igenom alltihopa. Och då spelade han inte som... Alltså vi hade ju spelat låten massor av gånger. Han spelade inte så. Och då sa jag, men jag är ledsen, men det ska inte vara så där. Vi ska spela så här.
För jag hade inte skrivit...
Nej, men för då så var ju han, men det står inte så. Nej, fast det ska vara så. Nej. Jag är inhyrd för att spela rätt. Och då spelar jag som det står. Fast den är inte så. Den är så här. Lyssna på hur jag spelar och spelar så istället. Nej. Så då fick jag ju kalla in dig. Ja. Och så här är han som har skrivit det här arret. Ja. Han kan berätta för dig om det ska vara som det står. Eller som jag säger. Nej, då säger ju du. Det ska vara som Krille spelar. Så. Och han bara... Nej. Då är man ju sjuk i hela
huvudet. De är inget proffs.
Nej, så du fick ju skriva om. Det var ju det. Nej. Du fick ju liksom skriva det.
Ja, just det. Så var det ju.
Ja. Då kunde han... Ja, då spelade jag.
Men det var ju, liksom, apart från det så var det ju magiskt. Så spelade vi på något ställe i New York och liksom, vår vän betalar allt det här. Liksom, så det var ju liksom otroligt mycket roligare än att köpa en...
Sun Ra spelade på samma ställe kvällen innan.
Just det.
På den här, vi var där och tittade. Det är ju också en liten rolig... För er som inte har koll på Sun Ra får ni kolla upp det. Men det är ju coolt som fan. Mm. Och improvisations... Jazz.
New Blue heter stället.
Ja, precis.
Det är som nya Blue Note typ.
Mm. Och då när de spelar så de är ju kanske, vad vet jag, 15 pers i bandet eller någonting. Mm. Men när de börjar var det ju kanske 4. Och så kommer de in klampande liksom, massa gamla farbröder som ser ut som att de har bott under en sten eller någonting. Mm. Med saxofon, inga jävla cased instrumenten utan den bär man med sig. Okay. Som de är. Och så till slut var de ju fulltagliga. Men de hejar lite slött på varandra. Jävla coolt. Och spelar de hur bra som helst.
Ja, det var ju svinmysigt. Och sen så något år senare så det har han då via sina olika kontakter så har han fått ett företagsgig i vilket fall. Och för han är liksom en aktad person i det här företaget. Och de ska ha en stor fest och det ska spelas. Och de frågar om inte han kan tänka sig att spela. Och vi vet ju ingenting om vad beställningen var eller vad frågan var. Men han kommer ju bara till oss och säger att nu ska vi spela mina ska-låtar på en firmafest.
Ja. Det var inte riktigt det de hade frågat efter kan man tänka. Så vi vill ha party här på kvällen.
Man gissar att de kanske hade utgick för att det kommer bli glatt. Men för oss, vi går dit och har liksom med oss hans repertoar om 10 låtar vi ska spela.
Bra låtar.
Ja, men det är en sån här brittisk liksom, 70-tals ska liksom, specials. Och så publiken, det hinner ju bara spela en halv låt. Så är det är liksom spela något man kan eller spela något man känner igen. Och sen spelar vi en låt till och så bara spela och så kommer det en massa önskemål. Alla, vi är bara vi, skitsamma, men den här personen blir arg. Orkesterledaren blir arg på publiken. Ja, är det så här det ska vara? Era jävla idioter. Ja, men då spelar vi väl något ni känner igen då. Då spelar vi väl fucking jävla Smoke on the Water då. Och så börjar han spela Smoke on the Water-riffet. Jon tror fortfarande att vi är ett ska-band, så han börjar liksom spela ska-trummor till Smoke on the, och liksom och då är lokalen tom. Det är ingen kvar. Nej. Och vi står och spelar någon obegriplig version av Smoke on the Water
som ingen har beställt,
som han inte ens kan. Nej. När det är dags att sjunga vers, alltså det är ju ingen som kan texten.
Nej.
Utan det, sen var det gigget över.
Ja. Grejen var att jag tror att det hemskaste av alltihop, att det var inte över. Vi spelade 2-3 covers till lika dåligt.
Gjorde vi?
Ja, jag tror det är så illa att vi då kan vi någonting liksom.
Jag vill inte minnas. Jag vill minnas det som att det slutade med Smoke on the Water.
Ja,
det är usch. Ja, det är så vi sen, kommer. Det är faktiskt så att jag spelar inte covers längre. Har inte gjort på det, och det här är, vad kan det vara, 10 år sedan. Jag säger nej. Det är för hemskt.
Henrik, vilket är ditt favoritband och varför tycker du så mycket om Lizzy?
Just det. Det är ju lätt svar. Det vet väl alla. Det man hörde i en viss känslig ålder fastnar.
Ja.
Min mellanstadiefröken Mona Hesselrud, vars son Per Hesselrud var och kanske är fortfarande min största gitarridol. Han lärde mig, han var 7 år äldre än mig och var snäll mot mig och lärde mig att visa hur man spelar mollpentatonisk skala och så.
Den enda du behöver.
Den enda man behöver. Och jag var 11 år och han, Mona, min fröken, frågade om jag ville följa med familjen och Per och Mats till Istadion och se dem. Och det tackade jag ja till. Och det, ja, men det har ni också, den första stora konserten man såg.
Boppers.
Okej. Okay. Ja, men det kanske var, det var mycket publik då.
Ja.
Mm. Ja, men alltså det var ju mindblowing. Mm. Alltså det är ju så här stark volym och liksom jag kunde inga låtar, men jag bara, det var det bästa, jag fortfarande det bästa jag sett.
Men du spelade gitarr då?
Det var Scott Gorham såklart, och sen den lite bortglömde Snowy White.
Aha, okay.
Som lirade med Pink Floyd innan faktiskt. Men
va?
Ja. Ja, men han var ju en bluesgitarrist. Det var ju det han åkte ut. Liksom.
Sen stor som fan, visst var han det?
Nej, du inte. Tänker nog på John Sykes.
Ja, det är just det.
Han, snygga håret.
Ja.
Ja, nej, men det var ju helt jävla magiskt. Så. Det har ju liksom inte... Men, och den där upplevelsen av den första konserten, när min dotter Maiken skulle gå, när hon var, kan hon ha varit 9 eller 10, så fick hon följa med sin farbrors fru Nina på Beyoncé.
Mm. Hur gammal?
Ja, 9-10.
Fan, lyxigt.
Och jag bara visste att nu kommer det här, nu kommer hon ha det där, den där upplevelsen som man bara har en gång i livet, för det går liksom inte att, så då bad jag Nina, när Beyoncé kommer ut på scenen, ta en bild på henne. Mm. Och den har jag fortfarande som jag tittar på ibland. Mm.
Fan,
det, alltså det är konstigt när man ser en 9-åring när hakan ligger på golvet. Det är liksom
och
sådär.
Var är hon just nu?
Ja, just det. Hon är i Los Angeles. Ja. Mm. Och
gör musik.
Skriver just nu i något K-pop-projekt så att hon höll på med. Jag pratar med henne idag.
Men jag har exakt motsvarande bild har jag på min dotter på Johio-konsert.
Ja.
Och då var det också så, där fick jag prata med henne efteråt om att det är inte så här i verkligheten. För vi skulle gå på den, det var hon och hennes bästa kompis. Och jag kommer inte ihåg om det är hennes första, men det var i alla fall den tidigaste, liksom det var verkligen hennes idol. Så, och så när vi kommer dit, då kommer Johios pappa gående där och bara, Krille! Ja, vad kul! Han är ju från Sundsvall. Vi känner ju varandra därifrån.
Mm.
Ah, ni ska se konserten så här. Vill ni ha bättre platser?
Ja.
För då var det här på... vad heter den då? På Hovet.
Ja.
Så då är det ju ingen läkt... Liksom, så det är, man står ju på golvet där. Och, och både jag och Fia är ju inte så stora.
Nej.
Så... Ja, men det här, häng med, här får ni. Så hängde han på oss så här VIP-band och så fick vi gå upp och stå på liksom, ja, men på VIP-läktaren som stod liksom precis vid scenen. Och jag fick säga det flera gånger till Fia, det är inte så här.
Nej,
alltså det är inte så här, du får inte tro. Det är inte det här som är det normala. Jag älskar att gå på konsert. Jo visst, men men då har jag också bilder på henne när hon har liksom så här stjärnsmink och står där också. liksom i armkrok med sin bästa kompis, ja, och så tittar de på Yohi och där. Det var, ja, så det är ju fräckt. Men jag tror att det är ännu större att se sina barn.
Jag tror än vad det
är ens egen upplevelse.
Jag var inte ens där, utan jag bara har det här stillbilden, ja, som jag, men man fattar vad som händer. Ja. Det är mäktigt.
Min son, då jag bestämde för att börja spela gitarr, var ju när jag såg Trance Dance i Mariebergsskogen utanför Karlstad.
Pelle Pop,
ja.
Bra gitarrist.
Jättebra, det var ju det som var lite, för han spelade ju bra som in i helvete. Ja.
Fly like an eagle.
Ja. Over the mountains and over the hills.
Ja visst, och det var ju skitcoolt.
Ja.
Men det är ju inte en jättekreddig konsert per se.
Nej, men det spelar ju ingen roll liksom. Nej, men herregud. Jag har en rolig Ben Marlén. Jag är så gammal, så på 90-talet spelade jag indie rock och var signad på förlaget som heter Jimmy Fan, där han var chef.
Ja.
Alltså, det var ju...
Han var väl ganska...
Stenhård.
Ja, och fullständigt lite svinig.
Ruthless. Ja. Det här med att säga, skulle vi kunna få in det här i avtalet? Nej. Eller det här då? Nej. Då tog vi in en jurist. Så vi betalade liksom, ja, typ en flaska whisky, någon kompis mammas, pappas bror. Som, så jag bara, vi har kammat noll med Ben Marlén, så kan du... Ja, visst, det kan jag. Så träffar någon. Hej Henrik. Jag kammade också noll. Ja. Men han gjorde en grej av det där, Ben Marlén. Han sa det att svenskar, han är från Åland. Svenskar är så jävla konflikträdda. Alltså så här, jag har liksom A&R-kompisar i branschen som jobbar på andra konkurrerande företag som ringer mig när de vet att de måste droppa en artist, men de vågar inte. Så då ringer de till kompisen Ben som bara, jag jobbar inte här, men du, you're fired.
Ja, men det finns väl den här skrönan om att de, när de fick typ andra så här, men snälla, kan inte vi få skivkontrakt med någon demo, att de, ja, han skrev nej på ett blädderblocks papper, vek ihop, la det i ett kuvert och skickade. Så de verkligen, vi har fått från svar från, vad står det? Det står nej.
Kan jag tänka mig. Ja. Absolut tänka mig.
Men det finns någon intervju där det är så här, du heter, alltså när Trance Dance var nytt, du heter alltså Ben Marlén. Ja, har det något med Marlene Dieters ben att göra?
Bra fråga.
Fantastisk fråga.
Och så tror att de är liksom
Ja,
tufft.
Det var det, va?
Ja, vi är klara, va? Ja. Tack som fan, Henrik, att du ville komma hit.
Precis.
My pleasure.
Ja, verkligen, verkligen trevligt.
Väldigt kul.
Och så får vi prata med Pontus en annan gång. Han kanske skickar in. Men jag ser ännu mer fram emot din reseberättelse från din turné som läses upp av Lars Hjärtner.
Ja. Just det. Oslo, 18 maj.
Ja, men det är jättebra. Skriv en resedag.
Ja.
Vi gör så.
Tack så mycket.
Tack.
Tjo.
Hej.